Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är en programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi av Jenny Silvén från Tyresö självklart, som är förbundsordförande för Epilepsiförbundet, och Celine Medina, ledamot för förbundet. Välkommen Celine och Jenny.
Tack, tack.
Jag tänkte presentera er lite mer, men jag vill helst att jag vill höra er, eller för er lyssnare, kan ni kort presentera er själva och era roller i Epilepsiförbundet?
Börjar du?
Vi bestämmer, som ni vill.
Börjar du?
Okej. Okay. Jenny Silvén heter jag. Blev vald till förbundsordförande för Svenska Epilepsiförbundet i oktober, slutet av oktober. Mm. Så, ja, det är ju den rollen jag har i förbundet. Sen sitter jag ju i Stockholmsföreningen också.
Men vad gör man i den rollen? Vad gör du? Vad har du för...
Ja. Vad jag för...
Arbetsuppgifter skulle jag kunna säga.
Ja, det är ju att sprida kunskap. Det är ju det som är vår stora uppgift i förbundet överlag. Mm. Och i alla våra föreningar. Förbundet är ju ett paraply över alla föreningar, ska jag säga. Och vi har många föreningar i Sverige som driver sina egna frågor. Men förbundet är ju någon som lägger grunden till många av de här frågorna. Och nu så jobbar vi mycket med att sprida kunskap, bryta stigma. Vad gör vi mer? Förändra attityder.
Olika aktiviteter.
Ja, bra. Okay. Ja.
Så jag hoppas att detta program kommer att hjälpa till också. Mm. Lite.
Vi har ju många fonder, så vi delar ut pengar till forskare och även till aktiviteter, ska jag säga. Vi har tre olika fonder. Och sen så söker vi också fonder hos andra såklart. För att vi måste ju gå runt till alla våra aktiviteter.
Perfekt. Så om man får säga så att ni typ huvudkontor för, eller huvudkontoret för alla epilepsiföreningar och så runt i Sverige.
Ja.
Okej. Okay.
Det kan man väl säga.
Okej. Och vad har Celine att berätta om dig själv?
Ja, jag har suttit där i styrelsen. Nu är det andra perioden jag är med i styrelsen, om jag minns rätt. Engagerar mig väldigt mycket där. Tycker det är kul. Arbeta för personer som lever med epilepsi, vilket jag själv gör.
Mm.
Mm. Du är väldigt aktiv på läger. Vinterfitt och sommarkamp och allt vad de heter.
Ja, jag brukar hjälpa till på läger. Vi anordnar ibland som ledare.
Mm.
Alltid kul att leka med barnen eller skidor. Och
men jag fick höra att du har ganska mycket erfarenhet av epilepsi.
Ja, det har jag.
Kan du berätta, bara kort, men det kommer tillbaka till den sen.
Ja, jag har fokala anfall med medvetandepåverkan och kramper i armarna. 3-5 i veckan.
Okej.
Trots att jag tar mediciner och andra behandlingar.
Men när fick du veta det?
Det fick jag veta som 11-åring. Anfallen började vid 10 års ålder. Men det var ju inte kramper, så vi visste inte vad det var.
Mm.
Men efter ett år kom man fram till att det var epilepsi.
Okej. Okay. Tar du medicin nu?
Jag tar medicin.
Hjälper det?
Nej.
Är det sant?
Jag har testat en massa mediciner och visar sig att jag har en terapiresistens.
Resistens? Jag skulle kunna kalla det.
Men att jag har en svårbehandlad epilepsi. Min kropp vänjer sig vid medicinerna och motverkar den.
Okay.
Jag har opererat ut 2 bitar av min hjärna för att försöka bli av med epilepsin.
Yes, det har jag hört faktiskt, att folk kan operera. Och ändå, det har inte hjälpt.
Det har inte hjälpt. Vid den första operationen kunde man ju se att jag har en liten missbildning i min hjärna. Och det är därför jag har epilepsi.
Okay.
Men att vid andra operationen så kunde man se att den missbildningen fortsätter för djupt ner för att operera bort.
Okej, det blir bara för mycket.
Ja.
Okej.
Och som man hör på min röst ibland så blir jag lite hes, och det är för att jag har en vagusnervstimulator.
Okej.
Inopererad också.
Mm. Men annars, vanliga livet funkar som det ska, eller har du lite svårigheter, eller hur skulle jag kalla det?
Det fungerar, men man har ju fått anpassa sig lite.
Okej.
Som 95% av mina anfall kommer på morgonen eller när jag är nyvaken. Så jag går ju upp tidigt på morgonen, men jag börjar inte jobbet förrän klockan 10.
Tills du är säker att det har gått över och så?
Precis.
Okej, okay. Det är bra att du kan göra det. Men om vi går tillbaka till Jenny, som är förbundsordförande. För det, vad är det viktigaste frågor du driver just nu? Eller du vill driva?
Det är att sprida kunskapen. Många lever ju fortfarande i det här. Jag och Celine satt faktiskt och pratade om det innan vi gick in här. Det här med att man tänker att alla som har epilepsi ramlar ihop och skakar på marken. Fast det är inte så det ser ut. Det finns så många varianter av anfall. Där du bara kan sitta så här och så fortsätta prata. Och sen har du ett anfall under tiden, men det är ingen som märker det.
Mm.
Till att du har de här större anfallen. Och det kan vara att du har ryckningar i en arm. Det kan vara att du ramlar ihop. Och det kan vara att du förlorar medvetandet helt också. Och däremellan är det väldigt spritt. Så.
Men Celine, hur märks de här frågorna i det dagliga arbetet nära medlemmar?
Förlåt, vad menar du?
De här, tänkte jag säga, de här frågorna ni driver, hur kommer de fram till alla medlemmar som ni har? Hänger du med?
Du menar hur våra medlemmar, alla de har ju i stort sett något samband med epilepsi. Sen vill vi vill göra är att sprida ut det till arbetsplatser och föreningar, affärer, skolor. Att de blir mer medvetna om att, vad epilepsi gör med kroppen.
Mm.
För det är ju inte bara, det är inte anfallen egentligen som är det jobbiga. Det jobbiga är ju det som man har sen efter anfallen. Eller innan anfallen. Det här med att man blir hjärntrött, att man inte orkar, att man tappar fokus. Att man behöver kanske gå och lägga sig och vila oavsett om du är på jobbet eller i skolan eller ute i samhället. Så kanske du behöver ta det lugnt en stund efter eller innan. Och hur du ska kunna, om du känner av anfallen innan de kommer, så kanske du behöver bara kunna släppa det du gör för att landa lite liksom.
Man brukar de flesta känna av att nu kommer hända något?
Det är så individuellt. Okay. Lika så hur anfallen ser ut, det är så individuellt.
Okay. Men vilka är de största utmaningarna för personer med epilepsi i Sverige idag?
Idag är det nog att få en förståelse av andra hur epilepsin är.
Mm.
För som sagt, många tror att man trillar och krampar. Men förlåt, vad var frågan?
Nej, det är ingen fara. Det är frågan var, vilka är de största utmaningarna för personer med epilepsi i Sverige idag?
Ja, men det är nog att förstå att epilepsin, man kan jobba, man kan leva ett liv även fast man har epilepsi.
Mm.
Många där ute som inte lever med epilepsi kopplar ju oss också. De är kanske de som har flera diagnoser eller andra.
Mm. Men går det att leva med epilepsi?
Det gör det.
Enligt din erfarenhet?
Det går att leva med epilepsi. Mm. Jag har gjort det nu i 17 år. Man kanske behöver anpassa vissa saker, men det går att leva med det.
Men som du säger, du har haft det, eller du har haft diagnos i 17 år. Innan de här 17 år, hur visste ni att du hade epilepsi? Hade du samma anfall och allt innan?
Nej, det dök upp helt plötsligt. Och det kan det göra hos vem som helst.
Hur lång tid tog det innan ni visste eller du fick diagnos?
Mina föräldrar har berättat, jag minns ju själv ingenting.
Mm.
Men de har berättat att jag stod och stirrade. Bara stod och stirrade rakt fram. Och de fick ingen kontakt med mig.
Nej, okej.
När det hände en gång så åkte vi till akuten. Och fick göra EEG-tester och sånt där. Men efter ett år kunde man se pyttelite att det var epilepsi.
Epilepsi, okej. Men Jenny, hur samarbetar ni inom förbundet för att skapa verklig förändring?
Ja, nu i höst här har vi ju haft föreläsning på riksdagen.
Ja.
Med korta, var 2 timmar tror jag, med korta föreläsningar. 5 minuter, 10 minuters. Där läkare var med, sjuksköterskor, personer med erfarenheter av epilepsi. Så det vi försöker göra är att få in det i vardagen. För vi behöver ju få en bättre förståelse så arbetsgivare vågar anställa och inte ska vara nervösa för att det kommer någon som berättar att de har epilepsi till exempel. Utan behöver se möjligheter och kunna göra kanske några få anpassningar så att de också kan få jobba och känna att få jobba och känna. Men att de också kan
hantera.
Ja, men att det är ingen fara att vara på jobbet. Det var det jag skulle säga, men det blev lite fel ordning här. Förstår du hur jag tänker?
Ja, och få folk att våga anställa och sådär som du säger. Men att det inte är läskigt om någon får ett anfall.
För att det är många som, när de ser någon, man kan säga om någon som får anfall till exempel. en hel del människor, de vet inte hur de ska agera, vad ska de göra? Ska de springa? Ska de ringa 112? Och sen ibland man blir dömd, särskilt när det händer på gatan. Man kan tänka något annat, kanske man dricker något eller man ätit någonting som är olagligt eller någonting. Så folk, man blir dömd direkt eller blir dömd direkt. Så okunskap gör att folk blir rädda, bland annat för att anställa människor. Eller personer som har epilepsi. Och det ska de inte göra.
Nej, de behöver inte bli rädda. Eller när okunskapen ute på gatan, alltså... Mm. Det har ju hänt flera gånger att folk med ett epilepsianfall hamnar i fyllecellen hos polisen.
Yes.
Eller vakter tar in dem och sådär.
Trots att de inte har druckit eller någonting. Så, tyvärr. Så det är mer kunskap kanske behövs åt säkerhetsföretag, polisen också. Mm. Ja. Och alla andra människor också.
Eller tjej, jag stod bredvid en gång, fick ett anfall och råkade slå till henne. Och hon vände sig om och var jättearg. Nu hade ju jag tur som hade min kompis med mig som kunde berätta att det var ett epilepsianfall. Men hur hade hon förstått det annars?
Nej, det är sant. Mm. Men har man inte någon typ av kort eller någon bricka som man bär som folk ska fatta? Jag har epilepsi eller någonting. Vad tycker du, Jenny?
Ja, men det finns en blomma. Nu har jag ingen bild med på den. Mm. Som man försöker få mer och mer att den ska ha förståelse för epilepsi. Att det handlar om epilepsi. Men det är ett ljus med lila bakgrund.
Okay.
Som är epilepsiljuset. Som finns på halsband och armband och sånt här. Men det är inte så slagkraftigt än som det är med andra brickor man bär. Céline har ju tatuerat in på handleden.
Okay.
Vilket är väldigt smart. tycker jag ju då. När det händer grejer. För de...
Jag hoppas att folk fattar det också.
Ja, jag fick ju ett anfall på en tågperrong häromdagen.
Okay.
Och var väldigt förvirrad och vaknade upp med en trygghetsvärd där bredvid mig. Som trodde kanske jag var full eller något
eller
annat.
Ja.
Men då drog jag upp tröjan så kunde de läsa epilepsi.
Perfekt, det hjälpte till. Så att, men jag tycker fortfarande det är bäst att man skulle kunna ha någon badge eller någon bricka här under.
Man kan alltid
eller
det, det
typ finns. Typ av kedja, någonting, halsband och så. Så folk ska fatta att det är bara att jag inte är full. Jag knarkar eller någonting. Så att jag är en människa som har epilepsi.
Sen finns det också, vissa har ju kort i sina plånböcker med information vem man ska kontakta och sånt där.
Det är jätteviktigt.
Ja, men idag har ju inte alla plånböcker. Utan de kan ju ligga i telefon, det kan ligga lite överallt. Det, så att man är ju lite rädd för att leta igenom.
Ja, man vill inte pilla. Man blir missförstånd. Man kan tro att du håller på att råna en person eller någonting.
Ja.
Jag skulle inte göra det heller. Så, om inte personen säger till mig. Så.
Sen finns det ju alltid nödkontakterna man kan ringa.
Mm.
Om man tror att någon kanske har ett anfall eller sådär. Mm. Och där brukar det också stå om hälsan, om att man har epilepsi.
Om man ringer 112, menar du?
Nej, på telefonen.
Ja.
Så har man sina nödkontakter.
Det är de här ICE, va?
Precis.
Ja, det är ju bra om alla lägger in dem och använder det. Faktiskt. Det är ju ett jättebra tips.
Men ni såg att ni var på riksdagen, eller hur?
Mm.
Men vad tycker ni, vad behöver politiker och beslutsfattare bli bättre på när det gäller epilepsi?
Oj.
En grej som jag tycker de kan behöva bli bättre på, eller inte. Det är inget som de gör, men de styr det. Det är ju sjukvården, för det är ju så olika i hela landet. Alla kan inte få samma sjukvård beroende på var man bor.
Okej, konstigt.
Ja, det är orättvist, tycker jag.
Så är det ju. Och det är läkarna eller sjuksköterskorna uppe i norra Sverige kan ju ha ju alla varianter av neuro under sig. Men här nere i Stockholm har vi ju neurosjuksköterskor som bara jobbar med kanske epilepsisjuksköterskor, ska jag väl säga då.
Specialister på det.
Ja, som jobbar bara med det, medan du någon annanstans i Sverige har samma, oavsett vad du har, om det är stroke eller om det är något annat, så är det samma, sjuksköterskan ska kunna så mycket. Och då blir det ju också lite svårare. Och det är inte så att de är inte sämre utbildade än någon, det är inte det jag sitter och säger. Nej. Men de har så mycket mer, och det är också mycket mer folk under sig då. Eller patienter, ska jag säga, inte folk under sig.
Mycket att hålla koll på.
Ja, så att det ser väldigt olika ut vad du än är.
Men finns det fortfarande stora kunskapsluckor i samhället kring epilepsi?
Ja. Det finns det helt klart.
Så det är mycket kvar att göra.
Mm. Ska jag göra reklam för en annan sak här?
Ja, varsågod.
På tal om kunskapsluckorna. Jag håller ju på ihop med några forskare och läkemedelsbolag ska vi ha en kunskapskonferens. Vi ska bjuda in alla LSS-boenden och assistenter i Sverige och sjuksköterskor. Och du pratade blåljus förut.
Ja.
Att hela den här gruppen ska få utbildning just om epilepsi. För det saknas.
Glöm inte säkerhetsbolag också.
Ja men precis.
Också.
Ja, men trygghetsvärdar är också en sån grej egentligen som borde ingå. De här som rör sig här i Stockholm med pendeltågen och allt det här. För att kan vi bara sprida kunskapen så kan vi förändra attityder hur folk bemöter. För då kanske man inte är det här som du sa innan. Du sa att man kan bli rädd. Och man vet inte om de är påverkade eller om det är epilepsi och sånt där. Kan vi bara få mer kunskap och förändra attityden att någon tar med sig någonting, så blir det ju en till som tar med sig någonting och så blir det ringa på vattnet till slut, hoppas vi ju.
Har ni fått till någon datum och plats för den här konferensen?
Det kommer vara 2 dagar i maj, en i Göteborg och en i Stockholm.
Stockholm. Precis. I maj, så det är inga spikade datum?
Nej, du kan få mer info sen.
Ja, jag kommer gärna.
Ja.
Men hur påverkar stigma och fördomar människor som lever med epilepsi? Och sen kan du fortsätta. Jag tror du har mycket att säga efter.
Ja, jag tror också det. Nej, men jag tänker ju att det som gör är ju att om man inte har förståelsen för att epilepsi inte bara är de här, att någon ligger på backen och skakar, så missar man så mycket mer. Eller man har inte den här förståelsen vad det innebär att ha epilepsi.
Mm.
Och då blir det ju, stigman blir ju det här att man missar att det finns kognitiva funktionsnedsättningar som kommer av epilepsin. Att du kan vara väldigt trött och det kan ta dagar, det kan ta timmar hos någon och det kan ta 5 minuter hos en annan. Det är väldigt spritt om det är 3 dagar hemma från jobbet efter ett anfall eller om det kanske bara är att du behöver gå iväg och vila på soffan i 30 minuter. Liksom. Det är ju skulle man få bort stigman så skulle ju folk också våga berätta på ett annat sätt och känna att det är okej. Och att vi då kan gå från att man känner att man är lite begränsad till att se möjligheter, tänker jag.
Säger du, Selin?
Vad var frågan då?
Frågan är, hur påverkar stigma och fördomar människor som lever med epilepsi?
Det påverkar väldigt mycket. Det är väldigt, pratas inte så mycket om. Det är en skam. Man fick inte gifta sig förut, man fick inte skaffa barn förut, så det är en skam fortfarande.
Men när du säger förut, hur långt tillbaka kan vi gå?
Till slutet av 50-60-talet någon gång.
Okej, ja. Långt tillbaka.
Ja, men det är fortfarande en skam då. Folk vill ju inte berätta det.
Okej.
Och vad var det mer jag tänkte på? Jo, som det här stigma och skam.
Fördomar och så.
Ja, när jag jobbade tidigare, jag berättade ju att jag har epilepsi och så. Jag jobbade som vikarie, kom till olika förskolor. Men så en dag hände det på en förskola. Jag hade ju berättat för dem. 2 dagar senare ringer de från kommunen och jag fick sparken.
Helt sjukt.
Mm.
Ingen förståelse för det. Helt sjukt.
Anmälde du det?
Nej, jag har inte orkat göra det.
Nej.
Det borde faktiskt.
Fruktansvärt, ja.
Det borde jag göra.
Jag har dem inte rätt att göra det.
Nej.
Sjukt.
Nej, och det är väl en sån jättehemskt. Och det är väl tyvärr en sån grej som många går runt och orar sig för. Att det också kan hända. Att nu har det hänt dig. Och det har säkert hänt flera.
Ja.
Och det är tyvärr, det är ju lite därför jag tycker att arbetsgivare borde förstå att det här egentligen inte är konstigt än något annat. Men när folk har diabetes och de kan få hamna i chock både upp och ner med sitt socker på en arbetsplats. Men det har man förståelse för på ett helt annat sätt än man har för epilepsi. Man behöver, och där har man lite mer kunskap, för det är mer spritt i samhället. Mm. Det finns på tv, det är olika sociala personer, vet du det? Framåt personer som pratar om sin diabetes. Men vi har inga som pratar om det inom epilepsin. Vi har Celine.
Mm.
Och vi har ett fåtal som faktiskt gärna vill sprida hur det är.
Ja.
Men vi har inga större namn, om man får säga så.
Då har vi Celine.
Ja, vi har Celine.
Ja, då ska vi pusha framåt.
Det är vi jättetacksamma för att vi har.
Ja.
Men så därför tror jag också att det här, det som hände Celine här, att hon inte vill komma tillbaka till arbetet. Tyvärr är det fortfarande en grej som händer. Men det är också det här, det är en jättelång process och man orkar inte.
Nej.
Och gå igenom och ta sig igenom det, för att arbetsgivare är så lätt att vända då på vad det egentligen beror på, tyvärr.
Men vad händer i kroppen när man har epilepsi?
Hos alla personer så skickas det ju elektriska signaler i våra hjärnor.
Mm.
Hos en med epilepsi så skickas de kanske lite för fort och hjärnan tappar kontrollen. Men beroende då på var i hjärnan det sker och vad den delen av hjärnan har för funktion så ser ju anfallen olika ut.
Okej.
Okay. Som mina förut var i vänstra tinningloben där man har språktal och minne.
Mm.
Då krampade jag ju inte.
Okej.
Okay. Utan jag fick anfall och jag gick runt och pillade på saker helt omedvetet och tog av mig mina byxor på jobbet en gång.
Jaha, okej.
Okay. Man kan göra vad som helst. Men så kanske det kan det ske i delar av hjärnan som sköter muskler och så. Och då kanske man krampar istället och ramlar. Okay. Det är så individuellt hos alla.
Men vad hoppas du att lyssnare ska kunna förstå av det här podden? Eller vad hoppas du att lyssnare ska kunna få med sig?
Att det finns så många olika typer och att det är så individuellt. Men också att det inte är något konstigt. Det är ju massa kändisar som har haft epilepsi. Och Susan Boyle har det.
Mm.
Och har du, om vi pratar familj, vem upptäckte det? Är det pappa eller mamma eller båda två?
Båda två skulle jag säga. Vi hade de situationerna. Jag satt hemma och bara stirrade rakt fram.
Mm.
Och de fick ingen kontakt. Så följde jag med pappa till jobbet en dag. Lite krasslig.
Mm.
Och så hände det då där på jobbet. Och då åkte vi inte akuten.
Men hade dina föräldrar lite kunskaper om epilepsi innan? Eller det var som en första gång? Eller?
Min mamma hade nog kunskap om epilepsi.
Okej.
Okay. Hon var undersköterska.
Mm.
Men det var inget hon jobbade med. Så hon tänkte inte så mycket på det. Men det hände några gånger där hemma. Stod och stirrade rakt fram och de fick ingen kontakt. Men de trodde jag satt och drömde iväg.
Mm.
Morgon.
Men hur ser en vardag hos dig? Hur planerar du dagen?
En vardag hos mig planerar jag alltid lite kortare. Eller, ska man beskriva? En vardag hos mig, jag får ju nästan alla mina anfall på morgonen.
Mm.
Ungefär de två första timmarna efter att jag vaknat. Så jag går upp 7.30, äter frukost och gör ordning med så anfallet kanske kommer. Och sen vid 10.30 åker till jobbet.
Okay.
Sen jobbar jag bara halvtid för jag har ju försökt första gången jag var ute på praktik till exempel, då ökade ju anfallen till 10 i veckan.
Okej, okay. På grund av långa arbetstider och så.
Okej,
okay. Det förstår jag. Men gör du någonting för att kunna känna dig tryggare när du jobbar än du är hemma?
Ja, en grej jag har hemma som gör att jag känner mig tryggare det är att jag har satt upp två kameror som är kopplade till en app på min mobil.
Okej.
Okay. Så jag kan ju titta efteråt. Var det ett anfall jag hade eller somnade jag eller vad som hände?
Så du analyserar
händelsen? Och så kan jag ju också se om jag testar en ny medicin om det blir bättre eller sämre anfall och sådär.
Men jag blev chockad eftersom du ser efter 17 år och de har inte lyckats hitta rätt medicin.
I Sverige är vi ju cirka 81 000 som lever med epilepsi. Cirka 30% har en svårbehandlad epilepsi och blir inte anfallsfria.
Hur är det i andra länder?
Andra länder vet jag inte.
Som är kanske mer avancerad någonting skulle kunna säga. Eller ligger vi bra till i Sverige?
Nej, alltså det är en liknande i andra länder skulle jag säga.
Okej. Okay.
Och man säger att vi är cirka 50 miljoner i världen som har epilepsi.
Okej, okay. Ganska mycket.
Epilepsi kan ju också vara en konsekvens av en annan sjukdom.
Mm.
Jättemånga får det efter stroke.
Mm.
Eller en hjärntumör som stör hjärnan.
Okay.
Bara ett hårt slag i huvudet till av en häst eller bilkrock kan man få det.
Mm.
Och hos mig så sa jag, som jag sa tidigare, så hittade man ju inte efter den där operationerna. Det är en liten missbildning i min hjärna.
Okej, tack. Men vad är Epilepsiförbundets viktigaste mål de kommande åren?
Men det är att sprida kunskapen. Att få mer förståelse i samhället. Men att jag tänker att våra stora mål är ju att vi ska sprida kunskap. Vi ska växa. Folk ska bli tuffare, tänkte jag. Men man ska våga vara den man är. Oavsett om man har epilepsi eller inte. Man ska inte behöva känna att man...
Någonting inte stämmer.
Nej, men precis. Nej. Det är väl det som jag tycker är det viktigaste. Den här skammen ska vi få bort. För det är lite som du säger. Man kunde även hamna på hem för ju. Man låstes ju in för att man var galen.
Mm.
För att det var ingen som visste vad det berodde på.
Nej.
Och det är också helt fruktansvärt. Sen kom LSS-lagen, då flyttade vi ut alla igen. Oavsett diagnoser. Och då var ju många som hade epilepsi. Nu hade de oftast när de var inlåsta även andra diagnoser såklart. Men just att då skulle de ju ut igen. Och då blev ju, fick ju samhället lära om på nytt egentligen. Mm. Och det var inte många år sedan.
Det är sjukt. Så.
Ja. Det är ju 94 vi pratar nu. Liksom. Så att, även om det känns som att det var länge sedan det var skamligt i Sverige så har det ju ändå, det hänger ju fortfarande kvar. För LSS-lagen gjorde ju att vi inte låste in, eller att vi släppte ut våra fångar. Men innan var det institution som hände. Liksom.
Mm.
Sen nu har det varit boende för många. Sen har vi de som är, som Celine, som är helt friska överlag och inget annat. Så att vi har ju, det är ju väldigt spritt åt det hållet också, men just det här skammen måste vi få bort, och vi vill att det ska vara lika synligt som diabetes.
Andra diagnoser. Ja,
för diabetes är ju inte större än det här egentligen.
Nej.
Utan vi är ju en av de största
neurologiska
sjukdomarna. Ja, precis, tack. Så att vi, det behöver bli mer synligt i samhället. Folk fråga gärna, skulle jag vilja säga, till folk som är misstänksamma och lite som inte riktigt vet.
De är inte människor.
Nej, utan ta reda på faktan istället.
Men det är det som jag brukar alltid säga, för att när vi är födda, vi väljer aldrig färgen.
Nej.
Namn ibland. Vilket land du blir född. Min kropp, hur jag ser ut. Min accent och mycket annat. Och lägger vi till sjukdomar eller diagnoser vi får med. Det är ingenting vi bestämmer. Men tyvärr, man blir dömd på grund av en av de här punkterna. Utan att man lär känna den personen. Eller gå in djupare och kolla historien bakom. För att vi alla bär på någon historia. Tyvärr, så samhället ser ut.
Ja.
Hoppas att detta kommer att hjälpa till och få spridning på epilepsi.
Mm.
Hur kan lyssnarna engagera sig eller stötta ert arbete?
Jag tycker att alla, att de kan gå in på våra hemsida. Svenska Epilepsiförbundet, där står det jättemycket bra information, och sen har ju många lokala föreningar har ju egna hemsidor också, som, och de hittar man ju från, om man nu inte sitter i Stockholm tänker jag, så hittar man ju de lokala föreningarnas hemsidor även från förbundets hemsida. Gå in och läs på, hör gärna av er till någon om ni har frågor. Vi kommer ju gärna ut och pratar på arbetsplatser, skolor, you name it.
Perfekt, det är ganska bra.
Och sprider information. Jag glömde ju säga det, temaåret. Vi hade ju en ny konferens här i oktober. Och har bytt ett tema för Epilepsiförbundet i 3 år framåt.
Okej.
Okay. Epilepsi i ljuset. Vi pratar ju hela tiden om att vi ska sprida kunskapen. Men det är också ett mål vi har med de här 3 åren. Det är ju att få upp det.
Upp kunskapen.
Ja, sprida fakta, bryta stigma. Öka förståelsen i samhället.
Absolut, det är det vi behöver göra. Med alla andra saker också. Diagnoser och så. Som sista ord, vad har du att säga, Celine?
Då vill jag säga att har du epilepsi, träffa andra som har epilepsi och kan förstå hur det är att leva med det. Prata med dem. Det var något som verkligen hjälpte mig.
Våga prata
med det.
Hoppas att alla arbetsgivare blir medvetna om det här också. Och vågar anställa människor, inte bli rädda.
Nej. Och en annan viktig sak är att du är inte ensam.
Nej.
Ingen av oss är ensam, exakt. Bra sagt.
Mm.
Tack så hemskt mycket, Celine. Tack så hemskt mycket, Jenny, för att ni kom till oss. Men verkligen, ämnet är mycket intressant. Jag har lärt mig jättemycket faktiskt. Jag har lite kunskap om epilepsi, men inte så mycket som jag fick idag. Skulle jättegärna bjuda in er en annan gång. Och köra en podd till. Få mer information om det här. Stort tack för att ni kom till oss.
Tack, tack själv.
Idag har vi haft med oss Jenny Silvin och Celine Medina. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.